Här börjar del 2 av Safari av Wilbur Smith. Zoga tyckte att han hade lyckats avväga ganska väl vad de skulle ta med och vad de skulle lämna kvar. Han hade valt papper och skrivutrustning istället för socker och det mesta av teet. Navigationsutrustning istället för ett par extra stövlar, för de stövlar de hade på sig kunde sulas om med buffelhud. Kinin och andra mediciner och Robins instrument istället för extra kläder och filtar. Krut och kulor istället för pärlor och tyg. Högen med utrustning som skulle lämnas kvar växte stadigt med lådor med marmeladburkar, säckar med te, matkonserver, insektsnät, hopfällbara tältstolar och tältsängar, kokkärl, Robins sittbadkar av emalj och hennes blommiga nattkärl, handelsvaror, merkanityg och pärlemor, handspeglar och billiga knivar. När högen var klar tände Zoga eld på den som en symbol för att det här nu skulle vara ett avslutat kapitel. Trots det såg de lite bestörta ut när de stod och såg på när det brann. Zoga hade dock gjort 2 små eftergifter. En enda låda Ceylon-te. För som Robin påpekade kunde ingen engelsman förväntas att utforska oupptäckta territorier utan denna ädla brygd. Och den förseglade plåtlådan som innehöll Zogas paraduniform, eftersom deras liv kanske kunde komma att bero på om de lyckades imponera på någon vild afrikansk potentat. Annars hade de avstått från allt utom det allra nödvändigaste. Det viktigaste av dessa livets förnödenheter var ammunitionen, säckarna med prima svartkrut och stängerna med mjukt bly, kulgjutformarna, flaskan med kvicksilver som kulorna skulle härdas med och askarna med tändhattar av koppar. Av de 46 kvarvarande bärarna bar 30 på krut och kulor. Jan Chirots musketörer blev skräckslagna när de fick reda på att deras packning i fortsättningen skulle rymma 200 och inte som tidigare 50 rundor Enfield ammunition. Vi är inga bärare utan krigare, sa hans korporal högdraget. Jan Chirot använde metallsidan på sin långa bajonett när han talade förstånd med honom och Robin såg över de ytliga såren på korporalens huvudsvål. Nu förstår de varför de måste bära med sig extra ammunition, major, rapporterade Jan Chirot glatt till Zoga. Det var riktigt intressant att se hur mycket ytterligare de tålde att svettas, tänkte Zoga när han stod och såg på hur den kortare, mer lätthanterliga kolonnen gav sig av. Den var mindre än 150 meter från täten till kön och den marscherade nästan dubbelt så fort som tidigare. Huvudstyrkan tog sig nästan lika snabbt fram som Zogas förpatrull och låg bara någon kilometer bakom under den första dagens marsch. Första dagen kom de redan på förmiddagen fram till skådeplatsen där sammanstötningen med bufflarna ägt rum och där stod en rad flätade korgar med rökt svart buffelkött och väntade på dem. Zogas främste vapenbärare, Matteus, kom springande emot honom genom skogen och han var så upphetsad att han inte kunde tala riktigt sammanhängande. Alla elefanters fader, sluddrade han och skakade som i frossa. Farfadern till alla elefanters fader! Jan Chirot sjönk ner på huk bredvid spåret och log belåtet som ett sagotroll. Hans sneda ögon försvann nästan bland alla skrynklor och väck i hans gula ansikte. Äntligen tycks vi ha fått lite tur, jublade han. Det här är verkligen en elefant som vi bör vara glada att vi träffat på. Han tog upp ett långt snöre ur den buktande fickan på uniformsjackan och använde det till att mäta omkretsen på ett par av de jättestora fotavtrycken. Det var nästan 2 meter i diameter. Det betyder att han är dubbelt så hög över bogen, förklarade Jan Chirot. Vilken elefant! Matteus hade till slut lugnat sig så pass att han kunde förklara hur han hade vaknat i gryningen, när ljuset var grått och osäkert och satt jorden dödstyst placerat tätt in till lägret. 3 stora grå spöklika skepnader som kom ut ur skogen och vandrade genom den nersvärtade karga dalen som elden hade svept fram i. De hade försvunnit så fort att hade känt som om de aldrig hade funnits där, men spåren efter dem syntes så tydligt i den mjuka askan att alla ojämnheter i de väldiga fotavtrycken, vindlingarna och väcken i de hornklädda trampdynorna avtecknade sig mycket skarpt. Det var en av dem som var större och högre än de andra. Betarna var långa som kastspjut och så tunga att han gick med huvudet nerböjt och rörde sig som en gammal man, en mycket gammal man. Nu darrade även Zoga av upphetsning. Till och med här, i den kvävande hettan i den utbrända dalen, där det verkade som om den nersvärtade jorden hade bevarat värmen från lågorna. Jan Chirot misstolkade Zogas upprymdhet och log retsamt med lerpipskaftet mellan tänderna. Min gamle far brukade säga att även en modig man blir rädd 3 gånger när han jagar.